Det här är en podd från Svenska Yle.
Hej, du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Johannes Taberman. Och idag ska vi titta närmare på den spektakulära och exceptionellt stora internationella polisoperationen Trojan Shield, som har fått den kriminella undervärlden att skaka åtminstone tillfälligt. Närmare 1000 tungt kriminella världen över, 100 bara här i Finland, har gripits efter att amerikanska FBI skapade en chatttjänst där de kriminella trodde att de kunde planera sina brott i lugn och ro utan att avslöjas. Den här topphemliga insatsen hann pågå i åtminstone 9 månader innan FBI, Europol och flera andra länders polismyndigheter nyligen avslöjade vilken fälla de hade lyckats gillra mot den organiserade brottsligheten. Den här operationen har fått stor uppmärksamhet och lett till stora rubriker, actionfyllda bilder på husransakningar, gripanden, konfiskerade vapen och laster av narkotika, bland annat 8 ton kokain har nu spridits över hela världen. Benjamin Särkä, du är datasäkerhetsexpert och professionell hacker, och jag har bjudit in dig hit i podden för att man ska öppna upp för polisens och de kriminella skatt- och råttalek med olika tekniska medel på nätet och vad det här kan få för konsekvenser. Men vad tänkte du när du såg nyheten om den här operationen?
Det är ju ganska klokt av FBI att göra just så här. Att ha en sån här sting-operation. Lite beroende på vilken källa man läser det ifrån, så har det liksom pågått ända upp till 3 år då som de har kört den här tjänsten. De fick först fast någon som hade del med det, så fick de en insider som har gett dem då en möjlighet att få en rak kopia av alla meddelanden som har skickats via appen, och sen liksom kunna läsa allt som de här brottslingarna har då diskuterat om. Så nu är det liksom imponerande och intressant sätt att då bryta den här hemlighetsfyllda världen, eller liksom bryta den här krypteringen på den här kommunikationskanalen.
Är du överraskad över att FBI och polisen har det tekniska kunnande för att kunna genomföra en så här stor och sofistikerad infiltrationsoperation av det här slaget?
Inte egentligen. Alltså, om man tittar på hur FBI har fungerat historiskt och läser till exempel om, jag tror att han hette Mafia Boy, en sån här kreditkortshandlare som liksom sålde stulna kreditkort och maskiner för att kopiera kreditkort. Så de fick fast honom, tog över hans operation, och så hade de den här formen var alla de här brottslingarna säljde den här informationen i både ett och ett halvt år. Alltså det är i princip samma system som de har använt här. De har fast någon, fått dem och liksom byta sida, och sen med hjälp av dem så har de tagit över hela den här tjänsten, eller snurrat den här tjänsten själv och fått all information från den här tjänsten. Så de liksom, istället för att ta en av brottslingarna, så har de kört hela den där servicen var de här brottslingarna har opererat. Att på det sättet så är jag inte liksom förvånad. Men samtidigt så kan man ju tänka sig att brottslingarna borde ju ha förstått någonting redan vid det här laget. Och det jag inte förstår, att vi har sådana här tjänster som är säkra, vi har sådana här tjänster som datasäkerhetsexperter liksom konstant säger att använd de här om du vill liksom hålla din kommunikation säker. Och ändå då så går de här brottslingarna till sådana tjänster som ingen då har verifierat. Så det verkar som om de inte vill lita på den där konventionella visdomen om vad som är säkert. Så det är intressant, men ja, många blev fast.
Men jag funderar just på det här, att ska vi vara liksom nu imponerade av polisens insats och polisens liksom kompetens, eller var det snarare så att det är de kriminella, de skurkarna som har varit väldigt naiva och som har låtit sig luras allt för lätt här? Borde de lyssna mer på er dataskyddsexperter helt enkelt?
Ja, det vet jag inte. Att liksom... Ja, kanske det är lite av båda att liksom, kunskapen på båda sidorna stiger. Och det visar ju liksom en sån här förståelse av de här grundgrejerna, att överhuvudtaget gå till krypterade kommunikationsmedel och liksom planera de här grejerna via det. Men samtidigt så har kunskapen stigit idag på polisens sida också, att de har kunnat ha sådana här appar, de har kunnat sälja sådana här telefoner. Det är det jag tycker att kanske liksom roligast med hela den här grejen, att man liksom från 1 000 till 2 000 dollar som det kostar att få den här telefonen som du kan använda den här Anom-appen på så de här brottslingarna har inte endast gått in i en fälla, de har betalat för att få gå in i den där fällan. Jag vill ju inte säga att de är dumma, för det här har ju varit liksom en hemskt targeted operation mot dem, men någon sorts komedi kanske man kan hitta här.
Det pågår ju en konstant katt- och råttalek mellan polisen och kriminella kring just liksom sån här tekniskt kunnande och vem som är bättre på det. Var det här nu en viktig delseger för polisen, skulle du säga?
På basen av bilderna nu har de fått fast en liksom stor mängd människor. Och nu är jag glad när jag ser de där bilderna av 3D-printade automatvapen som nu inte finns på gatan i Finland. Att det är ju absolut en positiv sak för samhället. Och en liksom big win för dem.
Ja, jag hör att du har med dig där en liten sidekick på plats där. Men hörru, kunde man se det här liksom på den här polisoperationen som en form av white hacking? Jag menar att man bryter mot dataskyddet för att uppnå goda ändamål. Kan man se det så här?
Ja, kanske lite sådär liksom hackback metodologi eller sådär honey trap, jag vet inte, kanske man kan lite anse eller titta på det åt det hållet också, att de har ju inte på det sättet brutit säkerheten på de här applikationerna eller de här liksom säkerheten, de har byggt in funktionalitet i den här appen så att de får den där kommunikationskanalen åt sig själv, och då kanske inte kalla det hacking, men liksom, jag förstår nog vad du menar med det.
Det jag just funderar är att liksom hur FBI har lyckats bygga en helt ny app riktad till kriminella som inte alls har väckt de här liksom brottslingarnas misstankar. Man skulle tro att de är väldigt paranoida och försiktiga.
Det är egentligen det som har varit genialt här, att de har fått en tjänst att se ut som om det är det, vad den liksom borde vara. Och med hjälp av den här insidern så fick de då den där trovärdigheten inom de här brottsliga kretsarna.
Nu har ju liksom polisen på ett sätt avslöjat sina kort och visat vad de klarar av helt tekniskt sett. Och det här är ju inte heller den första infiltrationsoperationen. Liknande har gjorts, men inte lika liksom omfattande och utstuderade. Men jag menar, går det för polisen att göra någonting, en liknande trojansk manöver på nytt i framtiden efter det här?
No, inte kanske helt genast. Jag menar, vi har ju Sky ECC som i Finland har varit mycket med den här katiska grejen framme, och sen nu det här Anom. Jag tror att för brottslingar så trovärdigheten av de här säkra kommunikationstjänsterna har kanske blivit lite sämre, och jag tror att det tar en stund före de får tillbaka förtroende för digitala medel att planera brott, vilket kanske är helt bra och helt okej. Jag tror att det blir svårt för polisen att titta på hur de gör det nästa. De har ju många sätt som de gör de här grejerna på. De har ju många liksom vägar. Att jag tror inte att det är den sista gången vi ser polisen använda digitala medel för att få fast brottslingar.
Vilka chattar och appar använder då kriminella sig mest av? Menar, vilka är mest krypterade och säkras för brottslingar att använda?
Om jag skulle vara en brottsling så skulle jag inte lita på digitala medel överhuvudtaget. Liksom det. Eller om jag skulle göra det så skulle jag använda sådana kanaler och sådana tjänster som är verifierade och som säkert fungerar bra. Men vilka de sen är, så är det svårt att veta om du inte själv är en expert eller du har någon expert som du jobbar med. Men jag tror helt enkelt att när vi hela tiden går mer och mer till ett sådant samhälle var allt går att övervaka och möjligheterna för polismyndigheter och liksom auktoriteten att använda sig av övervakningsmaskinerier som vi antingen medvetet med i liksom form av social media eller sen omedvetet med i form av metadatan som finns då på operatornivå och använder oss av, så blir det svårare och svårare att vara anonym, att göra sådana saker som är brottsliga utan att bli fastförd i den här digitala världen. Det finns sätt att vara anonym, det finns sätt att skydda sin privacy, det är inte helt förlorat det där spelet, men man måste vara jättemycket noggrannare, man måste vara jättemycket bättre på det för att kunna hålla sig gömd, om jag försöker tänka från brottslingsperspektiv.
Vilka appar och chattar är då liksom de säkraste och bäst krypterade?
Alltså de samma som finns för liksom aktivister, journalister, liksom vanliga människor som vill hålla sin privacy i skick. Signal Messenger till exempel, det är ju en krypterad messaging-app.
Polismyndigheterna och FBI nu då tydligen kan liksom blåsa organiserade brottslingar så här grundligt som den här operationen nu har visat. Så jag menar, vad kan de inte i teorin göra så att säga mot helt vanligt folk? Jag menar, borde vi utgå från att FBI kan ta sig in på alla appar och chattar vi använder? Telegram, Signal, WhatsApp, alltihopa?
Det är en jättebra fråga. Det som jag tycker att man kan lära sig av det här, om jag tar ett steg tillbaka från din fråga och funderar på det från helheten, att i det här fallet också, så det var inte den där liksom appens kryptering som var sönder. No, den var också sönder, men liksom, det var inte det som var det där egentliga problemet. Det egentliga problemet var att den som körde den där tjänsten var kompromisserad. Eller liksom, där var någon som kunde få ut information. Och detsamma stämmer ju då för oberoende vad det är för tjänst. Att liksom, fast hur säker den där tjänsten är, så om den är byggd på ett sånt sätt att du från en central position kan påverka hur den där kommunikationsflödet går och du kan läsa innehållet av den där kommunikationen, så är den liksom osäker. Då är den öppen för att sådana saker kan hända. Och det är en helt annorlunda situation ändå att du har en krypterad kommunikationskanal och du bryter den utifrån. Och då vet vi ju att vi har fungerande kryptering, vi vet ju att vi har liksom jättebra säkerhet på en massa av våra tjänster. Liksom, vi skulle inte kunna använda våra banktjänster, vi skulle inte kunna använda liksom någonting som kräver säkerhet om vi skulle ha bra kryptering. Det är liksom, den delen tycker jag att man måste vara hemskt klar med. Vi har inte övergått i en situation var en myndighet eller liksom auktoriteten eller FBI kan komma in och bryta den här krypteringen. Att om man vill hålla sin säkerhet, om man vill hålla sin privacy, om man vill säkert använda sina tjänster online, så är det fortfarande möjligt utan att någon från yttre sidan kan påverka det. Men samtidigt, så om den som kör den där tjänsten inte är hederlig, om de har någonting annat de vill, de har någon annan motiv, så kan de påverka all den där kommunikationen, den där kommunikationsflödet.
Nu, den här polisoperationen har väckt en hel del diskussion om hur långt polisen får och kan gå i kampen mot organiserad brottslighet. Och det som FBI nu gjorde med den här trojanska operationen skulle enligt min uppfattning då inte våra egna polismyndigheter få göra. Men nu lyckades man liksom göra det med hjälp av FBI och den här internationella insatsen. Och det här har ju diskuterats en hel del i Sverige, att är det okej att polisen så att säga tänjer på lagens gränser på det här sättet, eftersom man här inte får avlyssna folk i preventivt syfte utan att det finns konkreta brottsmisstankar. Och det här diskuteras nu här i Sverige, men jag har inte sett så mycket diskussion av det i Finland. Är det någonting vi borde diskutera mera?
Men det där är en helt jättebra fråga, att liksom... Jag är inte en jurist, så jag förstår inte finska lagstiftningen helt och hållet, men så som jag har förstått det, så polisen bryr sig inte liksom hur de får bevis, så länge de inte själv har gjort något brottsligt för att få de där bevisen. Att finska polisen i Kjell skulle ha fått göra det här, så liksom har ingen betydelse, för att de har fått det här beviset från en yttre källa. I princip så skulle det ju kunna betyda att de skulle kunna liksom inte betala åt någon, men liksom ha någon sorts samarbetspartner som skulle bryta lagen för dem för att skaffa bevis åt polisen och sen få fast brottslingar. Och det tycker jag liksom går helt fullständigt emot min förståelse av vad som är rätt och vad som liksom, hur man borde få skaffa bevis för sådana här saker. Ja, det är liksom, var går den där gränsen? Själv tycker jag att det borde alltid finnas någon orsak varför vi börjar undersöka före vi börjar undersöka, så att liksom alla är oskyldiga ända tills vi har bevisat att de är skyldiga, för att annars så hittar vi garanterat någonting som vi kan skylla på liksom alla. Så jag förstår varför det är diskussion om det här i Sverige. Jag förstår liksom vad den där problemet är bakom det. Och det är inte liksom helt problemfritt.
Kan man alltså säga liksom att samhälle och vanligt folk riskerar att lida av det, att polisen för en allt hårdare liksom katt- och råttalek mot kriminella, där man tänjer på lagens gränser och testar nya tekniska möjligheter som rör sig inom gråzoner?
Det är ju alltid så att den där gränsen är någonstans, och sen har vi en liksom acceptable loss liksom, av våra liksom rättigheter. Och problemet är att efter att vi har förlorat dem så får vi inte dem tillbaka. Det är en jättestor fråga, det är en jättesvår fråga. Jag tror inte att vi klarar av det i en nyhetspodd. Vi kanske skulle kunna göra en liksom hel podd om etik i övervakningssamhällen. Super, super, super intressant. En av de sakerna jag sitter och tänker på kanske lite för mycket.
Helt klart så väcker den här operationen en hel del stora liksom etiska och principiella frågor kring hur långt man får gå, eller hur långt polisen får gå i sin kamp mot kriminalitet. Och det är en stor diskussion som ligger bakom det här.
Jag håller fullständigt med om det. Det är därför de här diskussionerna är viktiga alltid när sådana här saker händer. Att det inte bara blir det där, yes, polisen gjorde jättebra, så glömmer man allt som egentligen händer omkring.
Benjamin Särka, tack ändå för att du kom hit och försökte öppna upp allt det här i nyhetspodden.
Yes, tack för det.
Jag heter Johannes Taberman. Fortsätt lyssna på oss.